16 mars 1993. Spekulationer kring ryske presidenten Jeltsins nederlag i ryska folkkongressen.
På den ryska folkkongressen i förra veckan så led president Boris Jeltsin ett svidande nederlag. Och det är inte uteslutet att den konservativa oppositionen nu kan komma att ta över. Men vad är det oppositionen vill? Vår korrespondent har träffat en av oppositionsledarna, Vladimir Isakov.
Поражение Ельцина уже состоялось, и оно состоялось не на съезде. Оно состоялось в регионах, оно состоялось на предприятиях, оно состоялось в тех новых экономических структурах, которые...
Ельцинс nederlag är ett faktum, och det är redan före kongressen, säger Vladimir Isakov, en av oppositionens allra tyngsta parlamentariker och medlem av ledningen för den så kallade nationella räddningsfronten. Det är i praktiken bara en tidsfråga innan Jeltsin tvingas avgå, menar Isakov, som helt klart när förhoppningar att han och hans anhängare snart ska få ta över makten. Och de, det är en koalition av kommunister och hårda ryska nationalister.
Chockade terapia i Ryssland сокрушительно провалилась. Что сама концепция построения либеральной экономики в короткий срок, она для нашей страны неприемлема. Нужно искать другие.
Regeringens chockterapi har fullständigt misslyckats. Tanken att snabbt gå över till en liberal ekonomi är förfelad för vårt samhälle, säger Isakov. Någon återgång till den gamla planekonomin är det dock inte frågan om, hävdar han. Oppositionen accepterar att det vid sidan om de statliga också ska få existera privata företag liksom utlandsägda, men visar det sig hela tiden med betydande begränsningar. Privata företag ska till exempel främst få förekomma i service och handel, men knappast i storindustrin. Det var ett misstag att tillåta privat markägande, menar också Isakov. Nu när det skett får man acceptera mindre privata jordlotter, men att avskaffa kolchossystemet kommer inte längre att vara aktuellt. Men den kanske mest centrala frågan för oppositionen är att i någon form återupprätta den gamla sovjetiska unionen. Målet för oppositionen är att återupprätta en sammanhållen federal stat, men Isakov utesluter helt att det skulle ske med militära medel. Ett första steg är att återinföra en gemensam valuta. Utrikespolitiken i övrigt kommer också att ändra inriktning så att den mer värnar ryska intressen, men, säger Isakov, Ryssland kommer inte att initiera någon ny kapprustning. Sten Sjöström, Moskva.
Den 16 mars 1993. Rån och överfall har ökat i Stockholm, och det som utför dem är till stor del utlänningar. Och det är många som tycker att det är konstigt att man säger så.
Antalet personrån har ökat kraftigt i Stockholm de senaste åren, och i en analys så säger Brottsförebyggande rådet, BRÅ, att allt fler rån begås av ungdomsgäng. Och det har också blivit vanligare med gärningsmän av utländsk härkomst, säger Jan Ahlberg, som är forskare vid BRÅ.
Ja, i de här gängen, och det har visat sig i våra data, att om man ser till målsägarens signalement, alltså den rånades signalement, så uppger man i mer än hälften av fallen att gärningsmannen, eller gärningsmännen som det ofta är i gängbrottslighet, är utlänningar.
Kan man dra den slutsatsen att de är det också?
Ja, det är ganska säkert att en majoritet av de som begår de här personrånen i Stockholm City då är av utländsk härkomst.
Det är inte känsligt att påpeka sånt?
Jo, det är det naturligtvis, men det här är rätt så säkra siffror då, och det är ju så.
Jan Ahlberg. Antalet rån i Stockholm har fördubblats de senaste 5 åren, från 1100 till över 2200 per år. Och i rapporten om brottsutvecklingen som presenteras idag har Brottsförebyggande rådet försökt analysera den här ökningen. Och resultatet stärker det intryck polisen tidigare gett, att det har blivit allt vanligare med rån på gator och torg. Gärningsmännen är allt yngre, och omkring 60% av dem är av utländsk härkomst. Siffran är inte exakt, eftersom det finns flera osäkra faktorer, bland annat på grund av att bara vart tionde personrån klaras upp. Och utgångspunkten för BRÅs arbete har varit offrens beskrivningar av gärningsmännens utseende i polisanmälningarna. Allt färre ungdomar lagförs idag för brott jämfört med på 70-talet. Och det har många tolkat som att ungdomsbrottsligheten minskat. Men i rapporten konstaterar Brå att det inte råder något tvivel om att ungdomsbrottsligheten istället ökat de senaste 15 åren. Och Jan Ahlberg tycker att politikernas och myndigheternas satsningar på ungdomen de senaste åren inte varit tillräckliga.
Min personliga uppfattning är att det är en rätt så halvhjärtad satsning. Man gör satsningar och räcker ut ganska stora pengar på ungdomsprojekt. Men man utvärderar det väldigt sällan. Så att vi har inte för de här miljonerna vi har kastat ut tillförsäkrat oss som en kunskap som man borde ha gjort då, om åtgärders effektivitet och om vad man kan försöka se. Vad är de bästa vägarna?
Det sa Jan Ahlberg som är forskare vid Brottsförebyggande rådet och reporter var Bengt Hansell.
Mars 1993. Nu svänger USA:s Mellanösternpolitik i och med Clintons tillträde på presidentposten.
Så utrikes i lunchekot. För första gången sedan Bill Clinton tillträdde som president så träffade han igår den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin. Och vid en gemensam presskonferens efteråt så stod det klart att USA helt stödjer Israels linje i fredssamtalen om Mellanöstern och att vänskapsbanden mellan de båda allierade kommer att stärkas.
Israel har en vän i Vita huset. Så inledde Israels premiärminister Yitzhak Rabin den gemensamma presskonferensen efter mötet med USA:s president Bill Clinton, som själv å sin sida helt och fullt markerade att Washington står på Israels sida i den arabisk-israeliska konflikten. Svunnen är den tid när president Bush satte hårt mot hårt mot Israel, eller när utrikesminister Baker vann palestiniernas förtroende genom att visa både respekt och en vilja att balansera krafterna. Palestiniernas talesman Hanan Ashrawi konstaterar idag bittert att frågan om de deporterade palestinierna inte ens berördes under samtalen i Vita huset. De omkring 400 palestinier som Israel deporterade till Libanon i december utgör det största hindret för ett palestinskt deltagande i de fredssamtal som USA och Ryssland har inbjudit till den 20 april. President Clinton gjorde också klart att USA helt stöder Israels villkor för fred med Syrien. Och premiärminister Rabin upprepade Israels beredskap att ge upp delar av de ockuperade Golanhöjderna i utbyte mot fred med Syrien. Bill Clinton och sin sida lät förstå att den amerikanska hjälpen till Israel inte bara kommer att bestå utan också kan komma att utökas om Israel sluter fred med Syrien. Men den statskontrollerade pressen i Syrien säger idag att ingen kompromiss är möjlig så länge som palestinierna lämnas utanför och anklagar USA för att ensidigt ta Israels parti. När det gäller alliansen mellan USA och Israel förkunnade president Clinton att samarbetet nu kommer att höjas till en ny nivå och utlovade bland annat teknisk och vetenskapligt samarbete, samtidigt som USA förbinder sig att bibehålla Israels militära överlägsenhet över den samlade arabiska fienden. Premiärminister Yitzhak Rabin och sin sida fick skrattarna i Vita husets presskår med sig när han föraktfullt påpekade att araberna aldrig har vunnit ett krig. Nya stämningar kommer att omge eventuella förnyade fredssamtal om Mellanöstern där palestinierna är välkomna bara om de kommer på Israels villkor. Titti Nylander, Nicosia.
Mars 1993. Inför franska parlamentsvalet så är arbetslösheten det största problemet man har att brottas med. En rapport från Dagens Frankrike.
Vi ska till Frankrike nu i lunchekot. Den växande arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan i söndagens parlamentsval i Frankrike. Och de politiska partierna tvistar om hur man ska kunna skaffa fram nya jobb. Under tiden ökar utslagningen bland de arbetslösa.
En av Frälsningsarméns vita bussar står parkerad vid entrén till en av de stora tunnelbanestationerna i Paris. Frälsningssoldater i prydliga blåa uniformer delar ut smörgåsar och soppa till smutsiga, orakade män som köar vid den vita bussen. Sardiner, köttpaté eller ägg erbjuds som pålägg på smörgåsarna. Några äldre kvinnor med vita hårtestar under skeletterna tar emot sina portioner och försvinner bort för att få äta i fred. Vi väntar här varje kväll, säger tre män i 30-årsåldern. Vi har inte bara drabbats av arbetslöshet, säger de tre männen. Vi har förlorat allt, både hem och familj. Vi lever på mat från Frälsningsarmén och sover där vi kan, ibland nere i tunnelbanan.
On est pas que des chômeurs. On est plus que ça. On n'a jamais travaillé, alors on peut pas toucher le chômage.
3 miljoner fransmän är arbetslösa, det visar den senaste statistiken. Men Frälsningsarmén i Frankrike anser att den rätta siffran är ännu högre, mellan 5 och 5,5 miljoner arbetslösa. 400 000 människor är bostadslösa i Frankrike. De bor på hotell som betalas av de sociala myndigheterna eller på gatan. Bland många arbetslösa har fattigdomen övergått i ren misär. Det sista halmstrået för de utslagna är Frälsningsarméns räddningsaktioner. I arméns huvudkvarter på Rue de Rome i Paris läggs strategierna upp i kampen mot fattigdomen. Härifrån dirigeras hjälpverksamheten i hela landet. Härbärgen för de hemlösa, yrkesutbildning och aktivt sökande efter nya jobb till de man fått på fötter igen. Ofta lyckas frälsningssoldaterna, där myndigheterna gett upp. Kommandör Goens, befälhavare för Frälsningsarmén i Frankrike, förklarar.
People are frightened by the official structure and they regard the Salvation Army as something more human, more compassionate.
Många av de utslagna är rädda för myndigheterna. De tycker att Frälsningsarmén är mänskligare, mer medkännande. Detta är ett känt faktum och numera ger franska staten stora bidrag till Frälsningsarméns hjälpverksamhet. Men detta är ändå bara en droppe i havet. Varje år kommer 400 000 franska ungdomar ut på arbetsmarknaden med stora svårigheter att finna arbete och bostad. Antalet människor som lever på existensminimum ökar stadigt och myndigheternas sociala budget har redan tänkts till bristningsgränsen. Kerstin Brostrand, Paris.
Mars, mitt på dagen, om den svenska regeringskrisen.
Klockan är 2, Ekot. Ja, nu är det då klart. För 3/4 sen röstade riksdagen om regeringens ekonomiska politik.
Klart för röstning. Ja för utskottet och nej för reservation 4. Är röstningen avslutad? Svaret ja. Omröstning utfallet på 172 ja, 154 nej. 23 ledamöter har avstått från att rösta. Kammaren har alltså bifallit utskottets hemställan.
Det blev alltså som väntat i den här omröstningen. Det hjälpte inte att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej till regeringens förslag och därmed i praktiken för nyval. Nydemokrati la ner sina röster och därmed vann regeringen omröstningen. Och därmed faller också Carl Bildts konkreta hot om att ordna med nyval inom kort. Men de parlamentariska problemen är inte borta, men det av debatten som har varit idag under förmiddagen har det framgått att regeringen även i fortsättningen kan få svårt att få stöd av Nydemokrati, bland annat när det gäller besparingsförslagen. Nydemokratis villkor är att få konkreta förhandlingar med regeringen, annars hotar de med att upprepa taktiken att fälla regeringens besparingsförslag. Något som kan bli aktuellt redan nästa vecka i frågan om besparingar på arbetslöshetsersättning.
Det här är 17 mars 1993. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att eftervärlden kan förstå hur grymt detta är egentligen i för detta Jugoslavien. Det ena reportaget efter det andra är värre än någonsin. Ja, döm själva.
Så ska vi gå utrikes. Inte heller idag har serberna släppt fram hjälptransporterna till de svältande i Srebrenica i östra Bosnien. Och lidandet bland de tusentals människorna i den isolerade staden är ofattbart. Det visar de första bilderna därifrån som vi har fått idag.
Scenerna skulle kunna vara hämtade ur en Dickens-roman, säger en FN-tjänsteman i Srebrenica. En Dickens-roman från misärens 1800-tal. Men det är inget 1800-tal, det är nödens år 1993 för människorna i Srebrenica. Silverstaden som namnet betyder. Det finns dock inget glimrande och vackert nu i den bosniska bergstaden. Bara flykten och svälten, gråten och smärtan och döden. 9000 människor bodde här innan kriget började. Nu har tiotusentals flyktingar vält in. Många av dem tvingas bo på gatorna utan skydd, utan riktiga kläder, utan mat. Deras livlina finns i de här paketen, nedsläppta från amerikanska plan. Förhoppningarna på sikt finns i de hjälpkonvojer som väntar sedan dagar stoppade några mil från Srebrenica-området. Och stadsbornas chanser att få behålla livet de närmaste dagarna är förknippade med den här mannen. En modig man.
You are now under the protection of the UN forces.
I have discovered arriving here that the situation was worse than I've feared myself. And I understood the real fear, anguish, panic of this population.
Philippe Morillon kom till Srebrenica i förra veckan. Han hindrades från att lämna stan av svältande, förtvivlade stadsbor. Och det han såg och insåg fick honom att stanna kvar. Han agerar på ett nytt sätt i Bosnien, på det sätt som många vill att FN ska arbeta. Direkt påtagligt och med det egna livet som insats. Och medan spelet om Srebrenicas överlevnad pågår i Belgrad, Genève och New York fortsätter stadsborna att vaka, att vänta, att hålla livslågan vid liv.
Ja, Stig, vad ska hända med de här människorna i Srebrenica?
Jag tror att på kort sikt så står deras hopp till de här amerikanska matnedsläppen från luften i den mån som de nedsläppen når de människor som bäst behöver dem. Jag läste idag att läkarna på sjukhuset i Srebrenica hade talat om att nu börjar människor slåss med knivar och skjuta på varandra för att komma åt de här matpaketen. Fyra människor om dygnet dör i slagsmål om hjälpen.
Finns det något hopp om fred?
Ja, på lite längre sikt så står väl deras hopp till de här fredsförhandlingarna i FNs regi som ska återupptas i New York senare ikväll. Och alltså det tragiska är ju nästan att de här människorna som vi har sett i Srebrenica, deras lidande hänger ju direkt ihop med fredsförhandlingarna. Man har en känsla av att framförallt den serbiska sidan har intensifierat sin krigföring för att komma åt så mycket mark som möjligt, för att fördriva så många muslimer som möjligt inför ett eventuellt fredsavtal.
Mm. Finns det någon tidtabell för de här fredsförhandlingarna?
Fredsförhandlingarna, Vance Owen säger ju bara att så snart som möjligt hoppas de att få parterna att skriva under ett fredsavtal. Och det är först efter ett fredsavtal som en eventuell inblandning militär utifrån kommer. Jag tror att många människor undrar när de har sett ett sånt här reportage, varför kan inte USA, NATO eller någon ingripa för att göra slut på det här? Men först måste det komma ett fredsavtal, sen kan ett militärt ingripande eventuellt komma.
Mars 1993. Turkiet och PKK.
Ledaren för det kurdiska arbetarpartiet PKK proklamerade igår ett 25 dagar långt eldupphör i striderna med de turkiska regeringsstyrkorna i sydöstra Turkiet. PKK-ledaren sa sig vilja ha ett slut på det nioåriga kriget och ta upp förhandlingar med regeringen i Ankara.
PKK är illa ute. Annorlunda kan man inte tolka det försonliga, för att inte säga uppgivna, tongångarna från ledaren Abdullah Öcalan. Efter att i 9 år ha kämpat mot centralregeringen i Ankara för en självständig kurdisk stat i sydöstra hörnet av Turkiet söker PKK fred. Vi är inte ute efter att splittra Turkiet, sa PKK-ledaren vid en stort upplagd presskonferens i Bekaadalen i Libanon igår. Med andra ord, PKK har gett upp kampen för en egen stat, den som krävt omkring 5000 människors liv. Första fredsgesten nu är att PKK lägger ned vapnen från och med lördag och 25 dagar framåt. Det sammanfaller med firandet av det kurdiska nyåret, som i fjol resulterade i sammanstötningar med säkerhetsstyrkorna och ett 100-tal civila dödsoffer. Men blir PKK attackerat under den här perioden tar man till vapen igen. Regeringen i Ankara tycktes igår oförberedd på PKK-utspelet och valde att sätta upp en kallsinnig attityd. Inrikesminister Ismet Sezgin avvisade förhandlingar och krävde ovillkorlig kapitulation från gerillans sida. Men regeringen har hamnat i ett dilemma. Om den stänger dörren till en fredsdialog kan en fortsatt väpnad PKK-kamp lättare vinna förståelse bland Turkiets 12 miljoner kurder. De flesta kan vara utan en egen stat, men kräver ekonomiska, sociala och politiska rättigheter i högre grad. För PKKs del har det senaste året bara bjudit på motgångar. Syrien stängde gerillabaserna i Bekaadalen, och i norra Irak allierade sig kurderna där med turkiska trupper och tillfogade PKK svåra förluster. Också Iran har tagit avstånd från den marxistiska rebellrörelsen och skurit ner på stödet. Allt sammantaget har det isolerat PKK internationellt, och nu vill man pröva den politiska vägen efter all blodsutgjutelse. Risken är att olivkvisten överlämnas för sent och att de hårdföra krafterna i Ankara bara accepterar total underkastelse.
Åke Wiklund.
Den 18 mars 1993 så rapporteras det lite grann till om Nordkorea.
Som ju den senaste tiden oroat omvärlden genom att bryta avtalet om icke-spridning av kärnvapen och genom att inleda ett ordkrig mot Sydkorea. Här är vår Asienkorrespondent.
FNs säkerhetsråd, internationella atomenergiorganet, Ryssland och Kina. Många gör idag ansträngningar för att ge Nordkorea en väg ut ur dess konfrontation med omvärlden. Samtidigt som slutsignalen just nu går för Team Spirit, den gemensamma manövern mellan sydkoreanska och amerikanska trupper. Nordkoreas huvudstad Pyongyang befinner sig fortfarande i det tillstånd som landets stalinistiska regim beskriver som halvt krig. Och det är svårt att komma igenom dit på telefon. Jag har lyckats med det 2 gånger under de senaste dagarna, och då av Sveriges representant på platsen, diplomaten Sven-Olof Johansson, fått hans personliga ögonblicksbilder. Naturligtvis märks det spända läget. Antalet lastbilar med soldater som rullar på gatorna är större än i vanliga fall. Och alla vuxna är inkallade till tjänst i det så kallade arbetarnas och böndernas röda garden. Mat finns, men inte rikligt, bara basvaror. Sven-Olof Johansson är nästan enda västerlänning överhuvudtaget i stan. De flesta andra länder har dragit tillbaka sin diplomatiska representation från det isolerade Nordkorea. Men Sverige är kvar. Och Johansson, en 55-årig UD-veteran senast med tjänstgöring i Colombia och Bangladesh, försöker sedan början av februari fullgöra sitt uppdrag att driva in den miljardskuld Nordkorea har till Sverige. Men regimen under Kim Il-sung är inte bara utan vänner. Det ekonomiska sammanbrottet är så totalt att Nordkoreas styresmän för Johansson, när han kommer med räkningen, helt frankt deklarerar: vi har inga pengar. Staffan Heimersson, Hongkong.
Mars 1993. Ordkriget mellan Kina och Hongkong, det fortsätter.
Regimen i Peking trappar upp ordkriget med Hongkongs guvernör och beskriver guvernören som en småtjuv som försöker stjäla ur Hongkongbornas fickor.
Kina, som om 4 år ska ta över Hongkong från britterna, motsätter sig de modesta demokratiseringsreformer som guvernören Chris Patton föreslår och som blir lag i sommar om de godkänns av kolonins nuvarande pseudoparlament. Förslaget har lett till sammanbrott i samtalen mellan Peking och London om hur övergången ska ske. Och för att vinna kampen utsätter Pekingregimen, nu Hongkong 6 miljoner invånare, för ett ordbombardemang som syftar till att gröpa ur förtroendet, punktera aktiekurserna, måla fan på väggen, allt för att Patton ska bli omöjlig och jagas ur stan. Peking kompletterar med hotet att Storbritanniens handel oundvikligen kommer att drabbas om brittiska regeringen inte drar tillbaka demokratiförslaget. Idag nådde kampanjen nya höjder. Kommunistpartiets officiella organ jämförde Patton med, citat, en småtjuv på marknadsplatsen. När Patton är ute för att slåss ska ni hålla era plånböcker, för han är en sån där som utnyttjar tillfället när folk samlas som åhörare, skrev Folkets Dagblad på ledarplats. Tidningen insinuerar att Patton avsiktligt skapar nedgång på börsen för att åstadkomma instabilitet innan Kina tar över. Patton, heter det en liknande kaskad igår, kommer att fördömas i historien. Bedömare i både Hongkong och Peking är inte lika säkra. Patton är i stora segment av Hongkongs befolkning på grund av de kinesiska attackerna på väg att byggas upp till en folkhjälte. Och med sina hot om handelssanktioner utmanar Peking någon som är starkare än Storbritannien, nämligen USA, som kan ta ifrån Kina dess handelsstatus som mest gynnad nation. Staffan Heimersson, Hongkong.
...19 mars 1993. FN-kolonner på väg att undsätta hungrande stads- och bybor i före detta Jugoslavien har många gånger stoppats utav serber. Kanske bara efter några minuters körtid. Och det vållar irritation i hela världen. Men det finns en fransk general som har verkligen satt hårt mot hårt. Det här är taget från ett tv-reportage den 19 mars 1993.
Fått klartecken av den serbiska ledningen. Gång efter annan har den sedan stoppats av en serbisk postering. Så också idag. Men den här gången hjälptes konvojen fram av en vredgad fransk general, Philippe Morion, som inte låter sig stoppas.
The word is that I cannot understand myself why this convoy is blocked by some initiative here. Once I have an agreement from Milosevic himself, and somebody here, only for bureaucratic reason, is blocking the convoy.
General Morion har sedan en vecka sitt högkvarter i det beskjutna muslimska Srebrenica. Han känner nöden och skräcken där och han måste hjälpa de 60 000 människor som är inneslutna i skräckens stad. På nytt tar man en hård diskussion med de serbiska militärerna. FN-männen går nästan bröstgänges till väga mot väpnade män som söker hindra en humanitär insats. Till slut lyckas Morion.
Unfortunately, because of the delay, I think that we will not be in a position to evacuate the wounded today, but probably the convoy will spend the night there in Srebrenica, and we will evacuate tomorrow. General, okay, thank you.
Lastbilarna körde in utan pansareskort. Det blev Morion tvungen att gå med på. Han tog en risk. Chaufförerna körde in längs en väg som nyss låg under häftig beskjutning. I Srebrenica har de nu ikväll mötts som hjältar. Många människor där gråter ikväll av glädje. De är inte övergivna.
Where's Morion?
Ah, he's at the head of the convoy. When do you expect him?
Larry, can you describe the situation? What are the people doing on the ground? Over. What time? What time did it get into town, Larry? Over.
Enough!
den 20 mars 1993. Ryssland och Georgien.
Och så en rapport från Moskva om den fortsatta oron i Georgien. De hårda striderna kring Sushumi, staden Sushumi, har fortsatt i natt och nu på morgonen. Och konflikten i Abkhazien har också blivit en het inrikespolitisk fråga i Ryssland, där oppositionen mot Jeltsin helt stöder de abkhaziska utbrytarna mot regeringen i Tbilisi.
Enligt nyhetsbyrån Reuters har det hela natten och till de tidiga morgontimmarna varit omfattande skottlossning i utkanten av Sushumi, huvudstad i Abkhazien, som är en delvis självstyrande provins i Georgien. Striderna ska ha varit koncentrerade till en flod cirka 6 kilometer norr om stan, och den georgiska sidan ska bland annat ha använt så kallade Stalin-orglar. Ett abkhaziskt fartyg uppges också ha blivit beskjutet. Tidigare i veckan gjorde den abkhaziska sidan ett försök att i ett storanfall inta Sushumi, men de slogs tillbaka. Enligt georgiska uppgifter ska då sammanlagt på bägge sidor omkring 500 människor ha dödats. Dagens strider förefaller syfta till att hålla uppe trycket på staden. Georgien har via sin ledare Edvard Shevardnadze angripit Ryssland för att aktivt stödja de abkhaziska utbrytarna som nu kontrollerar norra halvan av provinsen. I förrgår sköt Georgiens luftvärn ner ett stridsflygplan som man hävdar var just ryskt. Den ryska militärledningen har ilsket avvisat alla anklagelser om inblandning och hävdar att dess styrkor är neutrala. Den politiska oppositionen i Ryssland gör dock ingen som helst hemlighet av att den helhjärtat stödjer abkhazerna, trots att dessa utgör mindre än en femtedel av befolkningen i provinsen. Till dels handlar det om en senkommen hämnd mot Edvard Shevardnadze. Den kommunistiska och nationalistiska oppositionen anser att han, som tidigare sovjetisk utrikesminister, har ett huvudansvar för att Ryssland inte längre är en supermakt. Hela den abkhaziska frågan har därmed kommit med i arsenalen av angreppspunkter från nationalkommunisterna mot president Jeltsin. Jeltsin själv väntas enligt de senaste uppgifterna ikväll komma med sitt länge planerade tv-framträdande, där han ska redogöra för sina motåtgärder efter oppositionens seger på folkkongressen för en vecka sedan. Sten Sjöström, Moskva.
Den 20 mars 1993. Den skrämmande utvecklingen i tysk tv.
Nu ska vi ägna oss åt verklighets-tv och vad det är. Det finns faktiskt här hemma, men ännu så länge i en mindre omfattning. I Tyskland däremot så tar verklighets-tvn över allt fler tittare. 70 mord om dagen visas i tysk tv. Och med en allt starkare konkurrens om publiken så går utvecklingen mot ännu mer våld och katastrofskildringar. Men kritiken mot den här sorts tv, den växer i Tyskland.
Auf Leben und Tod. Heute Berlin, der 600.000 Mark Fund. Über zwei Jahre ein Rätsel für die Polizei.
Klockan är strax efter 8 på fredagskvällen och tillsammans med cirka 3 miljoner tyskar tittar jag på en av de nya tv-succéerna. På liv eller död. Ikväll bjuder de på olösta mysterier från Berlins undervärld, nedskjutna poliser och narkotikahandel i amerikanska fängelser. På liv och död rekonstruerar brottsfall. Amatörskådespelare går omkring och väser i mungipan. Det hela är faktiskt ganska töntigt, men det är sant. Det har verkligen hänt. För på liv eller död är bara ett exempel på den nya succétrenden i tysk tv. Reality tv, det vill säga verklighets-tv. Trenden kommer naturligtvis från USA, men har formligen exploderat i Tyskland under det här året. En pensionär beskjuter sina grannar och tv är där. Unga par gifter sig inför 10 miljoner tittare. Kvinnor återfinner sina förlupna män. Svärmödrar förlåter lata svärsöner. Brandmän utrustas med videokameror och filmar bränderna de släcker. Alla de stora privata kanalerna har sina verklighetsmagasin och publiken den bara växer. Men också kritiken. I flera tyska städer har myndigheterna nu förbjudit brand- och ambulanspersonal att samarbeta med tv. Och tyska politiker från alla partier höjer rösten för att göra något åt allt våld i tv. Och forskning visar att våld och aggressivitet är en huvudbeståndsdel i tv-utbudet. Nära hälften av alla tv-program under en undersökt vecka innehöll sekvenser med någon form av våld. Bara en mindre del av allt våld
förekom i nyhetssändningen. Varje dag, år ut och år in, bjuder tysk TV på cirka 70 mord. Och chansen är stor att den mycket unga publiken hinner se flera av de här morden. En tredjedel nämligen av de tyska barnen tillbringar 30 timmar i veckan framför TV:n. Och det är inte säkert att föräldrarna märker det. För lika många, det vill säga 30% av barnen, har nämligen en egen TV-apparat. Mest våld bjuder de privata kanalerna på. Men den stenhårda konkurrensen som leder till att publiken i Tyskland just nu sviker de nationella licensfinansierade kanalerna och strömmar över till de privata. Den här konkurrensen tvingar alla att följa i de privatas spår. Bara i Tyskland har i år 4 nya privata tv-kanaler börjat sina sändningar. Behovet av billiga program att fylla sändningstiden med är enormt. Verklighets-tv är perfekt bytesvara. En brand i New York passar utmärkt att visa i Tyskland. Ett självmord i Stockholm behöver inte översättas för den italienska marknaden. En ledande holländsk tv-forskare som undersökt effekterna av tv-våldet gör en jämförelse med hur man handskades med miljöavfall för bara 30 år sedan. Då släppte vi ut skiten i havet och var glada att slippa se den. Sen fick vi lära oss att den i alla fall dyker upp någon annanstans. Med våldet i tv kan vi vänta oss precis samma sak. Svante Weiler, Berlin.
Den 20 mars 1993 åter till Srebrenica i östra Bosnien.
Och Lunchekot ska nu direkt bege sig till den belägrade och hårt utsatta staden Srebrenica i östra Bosnien, dit FNs hjälpkonvoj nådde fram efter en 10 dagar lång mödosam resa. I morse fick vi tag i det svenska räddningsverkets chef i konvojen, Stig Sjöstedt heter han.
Igår när vi kom hit så var det en fantastisk stämning när vi kom in. Jag vet nu hur de allierade kände sig när att de återtog Europa från tyskarna. Människorna viftade och skrek och tårarna rann i många, många ögon på befolkningen här. Och så även i många svenska grabbars ögon. Det var en underlig känsla att uppleva.
Det sa Stig Sjöstedt tidigt i morse medan konvojen med bland andra de 12 svenskarna från Räddningsverket fortfarande befann sig i Srebrenica. Just nu är lastbilarna på väg till den bosniska staden Tuzla med drygt 100 sårade eller sjuka barn och kvinnor från Srebrenica. Det berättade för en stund sedan Räddningsverkets personal i Belgrad som har direkt kontakt med konvojen via radio. Kolonnen med de 5 svenska lastbilarna tilläts att passera den bosnisk-serbiska vägspärren strax utanför Srebrenica efter förhandlingar, men utan några större problem, berättade Räddningsverkets personal från Belgrad. Det här var alltså den första hjälpkonvojen som tillåtits att passera in till Srebrenica sedan december månad. Förhoppningarna är att FN nu ska kunna fortsätta att skicka in mer hjälp till staden. Det viktiga med den här första konvojen var att FNs befälhavare i Bosnien, fransmannen Philippe Morion, tvingade de bosniska serberna att ge med sig och släppa in lastbilarna till slut. Men befolkningen i Srebrenica kan inte klara sig länge till om inte fler bilar släpps in. En ny konvoj med 18 danska lastbilar är på väg just nu och ska vara framme imorgon i Srebrenica där 70 000 människor sökt sin tillflykt.
Ladislav Savic med senaste nytt om konvojen som alltså nu är på väg från Srebrenica.
Och en rapport lite senare, den 20 mars 1993.
En svensk-belgisk hjälpkolonn förde idag ut närmare 700 kvinnor och barn från den belägrade staden Srebrenica i östra Bosnien. Nu ikväll nådde kolonnen staden Tuzla som kontrolleras av muslimer. Och en anonym FN-källa uppger att Frankrike kommer att sända ett fältsjukhus till Srebrenica.
Ryssland, 21 mars 1993.
Rysslands president Boris Jeltsin har infört tillfälligt presidentstyre. Han utlyser en folkomröstning den 25 april då folket ska få avgöra om han har fortsatt förtroende och också godkänna förslag till ändringar i konstitutionen som gör ett snabbt parlamentsval möjligt. I ett tv-tal igår kväll sa Boris Jeltsin att han tvingas vidta de här extraordinära metoderna för att förhindra att det kommunistiska styret återupprättas i Ryssland. Parlamentets presidium fördömer Jeltsins agerande och författningsdomstolen slår fast att det strider mot den ryska konstitutionen. Och konservativa ledamöter av det ryska parlamentet vill ställa Boris Jeltsin inför riksrätt. Förberedelserna för riksrättsförfarande ska inledas vid ett extra parlamentsmöte nu i eftermiddag enligt ledamöterna. Både kommunistsympatisörer och Jeltsin-anhängare planerar för övrigt demonstrationer i Moskva idag. USA stödjer Boris Jeltsin. I ett uttalande från Vita huset igår kväll säger president Bill Clinton att Jeltsin står för demokrati och marknadsekonomi och har hans fulla stöd. Och statsminister Carl Bildt säger i ett uttalande i natt att han beklagar att Jeltsin har sett sig tvungen att införa presidentstyre och därmed sätta ett antal konstitutionella strukturer ur spel för en tid. President Jeltsins steg visar klart hur allvarlig den politiska situationen i Ryssland är, säger statsministern.
Så här sa Vita husets talesman efter Jeltsins utspel.
The United States supports the historic movement toward democracy and free markets in Russia. Russian president Boris Jeltsin is the leader of that process.
USA stöder den historiska rörelsen mot demokrati och fria marknader i Ryssland, sa George Stephanopoulos, president Bill Clintons talesman. Boris Jeltsin, som är Rysslands enda demokratiskt valde ledare, står i spetsen för processen mot demokrati och USA välkomnar beslutet att låta det ryska folket avgöra sitt och Jeltsins framtid. Stephanopoulos sa också att Bill Clinton ser fram emot toppmötet med Jeltsin den 3 och 4 april i Vancouver i Kanada. I sitt uttalande står alltså president Clinton fast vid sitt stöd för president Jeltsin. Men han betonade också i uttalandet att grunden för förhållandet mellan USA och Ryssland, det är att Ryssland är en demokrati och förblir demokrati som rör sig mot ett marknadsekonomiskt system. Lasse Åsgård, New York.
Sveriges statsminister Carl Bildt stöder också president Jeltsin. Bildt är i huvudsak positiv till det som har hänt i Moskva, även om han ser flera risker.
Det är beklagligt att han nu tvingas att vidta åtgärder som har en karaktär som kan leda till missförstånd eller som till och med kan leda till konfrontation. Men fungerar detta, vilket vi hoppas att det gör, så kan det ju leda till en stärkning av den demokratiska processen.
Du träffade ju Jeltsin för inte så länge sedan. Hur är han?
För mig är det ju ingen tvekan om att det är Jeltsin som har det demokratiska mandatet i Ryssland idag.
Statsminister Carl Bildt och reporter var Willy Silberstein.
Och en kommentar lite senare den 21 mars 1993.
Och Boris Jeltsin får nu stöd från praktiskt taget hela västvärlden i konflikten med folkkongressen. Men det finns de som varnar för att man ensidigt stödjer en enda individ i den pågående krisen i Ryssland. Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Boris Jeltsin har förklarat öppet krig mot folkkongressen genom att utlysa en folkomröstning och presidentstyre. Han säger själv att det är en kamp mellan den gamla kommunismen och den nya demokratiska reformpolitiken. Nu är alla vapen tillåtna och Boris Jeltsin spelar ett farligt spel. Det finns de som uppmuntrat honom att ta det här steget, att satsa allt på ett kort, det må bära eller brista, Jeltsin måste ta initiativet. Det finns också de som har varnat Jeltsin för den stora risk han tar om han går för långt. Den som betecknats som Jeltsins huvudmotståndare, parlamentets talman Chas Bulatov, sa häromdagen att han också hoppas att man ska kunna rädda demokratin, men att Jeltsin dramatiserade och överdrev att situationen egentligen inte alls är så allvarlig som Jeltsin vill få den till. Om Jeltsin nu får det till en folkomröstning så är det inte helt självklart att den går hans väg. Människorna som ska rösta är hjärtligt trötta på käbblet och på politiker i allmänhet. De ser till sina egna liv och livsbetingelser. Så måste man tolka rapporterna från Ryssland de senaste veckorna. Det kan alltså tänkas att Jeltsin faktiskt förlorar dragkampen eller så småningom folkomröstningen. I varje fall kanske röstdeltagandet blir så litet att resultatet kan ifrågasättas. Förlorar Jeltsin så betyder det rimligen slutet både för honom och hans reformpolitik. Nu har Jeltsin gått så långt han rimligen kan och han får stöd från statsmän och politiker från hela omvärlden. Från Carl Bildt till Bill Clinton och John Major uttalas nu stöd för Jeltsin. Han är den enda garanten för demokrati och reformpolitik i Ryssland. Här kan ett varningens ord vara på plats. Det kommer från den gamle utrikespolitiske reven Henry Kissinger. Han sa bara häromdagen att Bill Clinton gör ett misstag som så tydligt satsar allt på en man, på Jeltsin. Det är farligt att satsa på en enda individ. Likadant gjorde Ronald Reagan och George Bush. Då hette den enda Mikhail Gorbachev. Nu heter han Boris Jeltsin. Vad Kissinger menar är att det finns en sanning som alla Jeltsins tillskyndare tycks glömma. Det finns en rad andra före detta sovjetiska viktiga republiker som också behöver stöd och hjälp. Och Ryssland kommer att finnas kvar även om Jeltsin försvinner. Och omvärlden måste leva med Ryssland även utan Jeltsin. Ett Ryssland som återökat sin internationella betydelse både i Mellanöstern och i Jugoslavien för att ta aktuella exempel.